Så, välkomna till gudstjänst och vi ska börja med att be. Sen ska vi bege oss till Nehemja ur Gamla Testamentet. Så Jesus, vi tackar dig för idag. Vi tackar dig för att du har gett oss din församling på jorden. Du har kallat oss ut ur detta system, kosmos, världens system, och du har satt oss i det himmelska med dig. Du har sänt oss tillbaks hit som ambassadörer för att proklamera sanningen, försoningens budskap. Jesus, vi ber idag att du välsignar de tankar som vi delar på ett rikligt sätt, Herre. I ditt namn, Jesus. Amen. Jag ska läsa från Nehemja, det andra kapitlet, och verserna 11 till och med 18. 11 till och med 18. Och sen ska vi tala om ledarskap. Fast då tänker någon så här, men jag är ingen ledare. Jag behöver inte höra det budskapet. Okej, då kan ni gå hem idag. Nej, men faktum är att vi är alla ledare. Det finns alltid människor som behöver en ledare, som väntar på en ledare, som på något sätt ser upp till en person som har en personlig vandring med Gud. Så vi behöver inte vara en pastor, vi behöver inte officiellt stå som någon form av ledargestalt för att vara en ledare. Vi är det. Föräldrar, skolan, arbetet, i vardagen. Så vi ska tala lite grann om ledarskap, och Nehemja tycker jag personligen är en av de mest prominenta exemplen på en ledare som kanske inte hade vad man tänkte sig eller tänker sig att en ledare ska ha naturligt. Han var i tjänst hos kungen i Persien, och han hade ingen, så vitt vi vet, officiell hög ställning, men han trodde Gud, han hade ett ödmjukt hjärta, han bad till Gud och Gud öppnade en dörr. Men låt oss bara läsa Nehemja 2, 11-18. Jag kom till Jerusalem och var där i 3 dagar. Sedan steg jag upp om natten tillsammans med några få män, och jag hade inte talat om för någon vad min Gud lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Det djur jag red på var det enda jag hade med mig. Om natten drog jag ut genom dalporten fram mot drakkällan och dyngporten och undersökte Jerusalems murar. De var nedbrutna och portarna var förtärda av eld. Jag fortsatte till källporten och till kungsdammen. Där var det inte möjligt för djuret att komma fram med mig. Då begav jag mig upp för dalen om natten och undersökte muren och återvände sedan in genom dalporten och var så tillbaka. Föreståndarna visste inte vart jag hade gått och vad jag gjorde. Jag hade hittills inte nämnt något för judarna, prästerna och de förnäma männen, föreståndarna eller de övriga som skulle utföra arbetet. Men nu sade jag till dem: ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom, låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte längre behöver utstå förakt. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sade de: låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. En av de mest kända amerikanska presidenterna var Theodore Roosevelt. Han var den yngste presidenten som någonsin har kommit in i Vita huset. Om jag inte missminner mig så var han bara 42 år gammal. Och han var inte mer än 61 år gammal när han dog. Han var ingen person som såg sådär extraordinärt snygg eller fin ut. Han hade ett väldigt alldagligt utseende. Han ansåg sig inte ha några speciella gåvor, men han var en förnämlig och förträfflig ledare. Och vid hans begravning, eller på hans begravning, så var det någon som nämnde, om jag inte missminner mig, han var någon högt uppsatt polis eller annan tjänsteman. Han fällde den här kommentaren att det var roligt att vara ledd av honom. Det var roligt att vara ledd av honom. Och jag tänker på hur ledare, ibland hör vi det här uttrycket att bra ledare, de är födda till det. Och visst är det sant att vi är födda med olika egenskaper, talanger, förmågor, gåvor och allt vad det är. Men faktum är att det är inte Bibelns definition på en bra ledare. Tvärtom. Bibeln visar istället att bra ledare är några som egentligen blir gjorda till ledare. Det är Guds hand som formar dem till att bli ledare. Och vi skulle kunna göra en lång, lång lista här på detta. Men bara för att nämna några bra exempel. Mose exempelvis såg sig själv som mycket ofullkomlig i ledarskapssammanhang. Gideon, eller Gideon säger man kanske på svenska. Han var en rädd person. Han gömde sig, han flydde från Gud och från kallelsen och från uppgiften. Och för att inte tala om i Nya Testamentet lärjungarna. Vilka klåpare, om man ska uttrycka sig i sådana termer. Men ändå så var Gud med dem. Och eller just därför att Gud var med dem så blev de fantastiska ledare. De blev pelare. De blev verkligen speciella personer som Gud använde i Israels historia men också i grundandet av församlingen. Men ledare karaktäriseras av att de vet vart de är på väg. Och de kommunicerade till andra. Och Nehemja var en sån ledare. Jag vet inte, det är en fantastisk bok att läsa, Nehemja bok. Därför att den är så jordnära och den är så praktisk och vi kan känna igen oss själva så enormt mycket i frågeställningarna, problemen, attackerna, men också Guds trofasthet. Och jag vill tala om ett antal saker idag och det första jag vill nämna det är behovet av att planera. Den mest kända drömmaren eller visionen i vår tid, i modern tid, är kanske Martin Luther King. Och det är ganska intressant att han uttalade de här orden på, om det var 50- eller 60-talet. Han ledde fram till slutet på 60. Men i vilket fall så vet vi att mycket av det han sa, åtminstone på pappret och åtminstone en ganska lång bit på vägen, det har verkligen blivit så. Och jag tänker på liksom hur Gud kan ge människor en vision. Och är den av Gud så vet vi också att den kan bli verklighet. Och Nehemja, han säger här i vers 12 att han hade inte talat om för någon vad Gud har lagt på hans hjärta. Och det är ett intressant stadie. Ibland talar Gud till oss om någonting. Och då så kanske det verkar så fjärran på något sätt. Kan det verkligen bli så? Kan det verkligen hända? Och vi kanske inte ens har friheten eller förmågan att kommunicera det med någon annan. Men Gud har lagt det på våra hjärtan. Gud hade lagt på hans hjärta att göra någonting som var mänskligt sett absolut omöjligt. Att bygga upp Jerusalems murar. Och han hade inte nämnt det till någon annan. Och bara den som ser det osynliga kan uppnå det omöjliga. Bara de som ser det osynliga kan uppnå det omöjliga. Och i Nehemjas liv så kan man säga att han byggde muren två gånger. Först mentalt, genom den vision som Gud hade gett honom. Men sedan också fysiskt, när den här visionen sattes igång och folket började att arbeta på den. Och i Romarbrevet 4, vers 17, så finns det en underbar vers. För det står nämligen så här i samband med Abraham och Abrahams löfte att Gud kallar på det som inte är, som om det vore till. Gud kallar på det som inte är som om det vore till. Och många planerar inte sina liv. Man har en passiv inställning. Man har inställningen att det som händer, det händer. Det går som det går och så vidare. Men faktum är att om inte vi planerar våra liv, så gör någon annan det för oss. Om inte vi tar en aktiv roll i planerandet, så kommer någon annan att ta den här platsen. Och jag tänker på många olika människor som har haft ett inflytande i den här världen. Och de har kanske blivit kritiserade för det här. Och det kanske inte ens är så att allt de har gjort har varit rätt och riktigt, men de har varit aktiva och planerat. Därför att om inte vi gör det, ja, då tar någon annan vår plats. Det räcker inte med att vara neutral. Vi behöver också vara aktiva. Och i Ordspråksboken 16:9 så står det att vi ska göra planer, men vi ska räkna med att Gud leder oss. Planen ska inte leva sitt eget liv på det sättet. Vi gör planen, men det är Gud som också ser till att planen verkligen händer. Och det kanske finns justeringar på vägen. Kanske finns förändringar. Men Gud är den som leder i sin trofasthet. Och misslyckas vi med att planera, så reagerar vi snarare än handlar. Liksom vi reagerar och blir upprörda över saker, därför att vi har inte riktigt fått kontroll över tillvaron. Och jag tänkte på hur att planera, det är verkligen att ta kommandot över sitt liv. Jag menar det på ett gudfruktigt sätt nu, inte på ett köpsligt sätt. Men att planera är att ta kommandot över sitt liv. Och vi talar om i söndags morse, i första Mosebok 27. Förlåt mig, i första Mosebok 1, 27-28. Så står det att Gud skapade människan till att råda över skapelsen. Och vi sa att det här hebreiska ordet där var rada, som betyder egentligen att råda över någonting som tillhör någon annan. Så vi råder egentligen över en skapelse som Gud redan äger. Vi är med andra ord förvaltare. Men vi behöver planera, därför att Gud har gett oss ett sinne där vi kan ha ett rationellt tänkande, där vi kan ha en framförhållning. Och det är viktigt att vi antingen så kontrolleras vi av våra planer, eller så kontrolleras vi av det yttre trycket. Så många gånger så gör vi sådana här panikplaneringar. Vi planerar därför att vi måste. Men många säger så här, ja men man jobbar bäst under press. Ja, det är visserligen sant i vissa fall att det kanske är så att vi behöver lite press. Men jag tror inte att det tar bort ifrån oss ansvaret att planera. Därför att planering är någonting som verkligen underlättar. Och planering är väldigt viktigt. Tänkte på hur människor ibland tar droger exempelvis. Och drogerna påverkar våra kroppar kemiskt, fysiskt. Men faktum är att man har kunnat konstatera, undersöka, mäta att när människor är involverade i pornografi, spelmissbruk och såna här saker, så produceras det ett ämne i kroppen, i hjärnan, som gör att man får ett välbefinnande som ger oss en kick. Men när den här kicken har levts ut, då kommer det ett bakslag som gör människor besvikna, arga och ett starkt ångest eller en stark ångest och ett behov av att göra det igen. Och det är intressant att det står faktiskt i Hebreerbrevet 11:25 att det finns en njutning i synden för en tid. Och varför säger jag det här? Jo, därför att jag tror att även dagdrömmeri har samma effekt. Jag tänkte på det när Ismo och Hanne besökte oss. De är människor, de är missionärer. De är människor som har utbildning, erfarenhet. De skulle verkligen kunna vara framgångsrika i den här världen. Med den här världens sätt att tänka och mäta. Men de har valt att tjäna Gud på ett väldigt speciellt sätt. Och deras liv är så oerhört rikt och så oerhört äkta att inga tv-program eller tidningar eller stories någonstans kan mäta sig med det. De äventyr och upplevelser de har varit med om är alldeles exceptionella. Och jag tänkte på hur vi på många sätt fostras till att vara dagdrömmare. Tvåloperorna, tidningarna, allting det här som vi bombarderas med. Att drömma oss bort till en annan värld, till ett annat liv. För att känna ett slags välbehag. Men när vi möter verkligheten så kommer det ett bakslag. Och vi får den här besvikelsen än en gång. Som gör att vi på något sätt måste göra det igen. Och vi går djupare och djupare in i de här sakerna. Och varför är detta fel? Jo, därför att Gud vill att våra tankar ska vara lydiga fångar under Jesus Kristus. I andra Korinthierbrevet 10, verserna 5 och 6. Och jag tänkte också på det därför att genom att planera vår dag, vår vecka, vår månad, år och så vidare, så kan vi också planera så att vi har ett liv som inte kastas hit och dit av vardagens impulser. Och Matteus 12:36 så står det att Gud ska hålla oss ansvariga för varje onyttigt ord. Och vi vet att via våra tankar så kommer det ord. De ord vi talar blir så småningom handling. Vi kan inte skilja på det här. Och Gud vill inte att vi slösar bort vår gudagivna förmåga att planera på ett sätt som förhärligar honom och använder det på ett annat sätt för att tillfredsställa oss själva, vårt kött, i vårt dagliga liv. Och om vi återvänder kort bara till Nehemja här, så ser vi att han visste vad han ville. Han ville bygga muren runt Jerusalem. Men hur skulle han göra det? Och det är intressant att se här i de här verserna 13 respektive 15. Två gånger används det här ordet, den här termen, att han undersökte Jerusalems murar. Och det här ordet i hebreiskan, det är shabar. Och shabar, det betyder just undersöka. Men undersöka i en lite annorlunda mening, därför att det är en medicinsk term som handlar om att vi undersöker ett sår eller en skada för att se vad som behöver göras för att få till ett helande eller ett läkande. Och det var det han gjorde. Han hade inte bråttom. Han rusade inte in i uppgiften. Han visste vad uppgiften var. Gud hade lagt det på hans hjärta. Men han tog sin lilla åsna och han red runt projektet. Och han undersökte det precis som en läkare eller en kirurg undersöker den här skadan eller såret som behöver tas om hand. Och Gud gav honom strategin. Och när sätter vi igång att göra det? I Guds timing. Vi ska aldrig vara passiva. Men det finns också en tid. Och det är inte samma sak som att vara passiv. Att vänta på Gud. Många tror att det är synonymt, men det är det inte. Vi kan vara väldigt aktiva med Gud samtidigt som vi är stilla och väntar på hans ledning för att få rätt timing. Och det fanns en rätt timing för murens återuppbyggnad. Och Nehemja förstod detta. Och han väntade på Guds klartecken. Det andra som jag ville tala om, planera, det var det första, det är att inspirera. Att inspirera. Det finns tre olika sorters människor, sägs det. De som inte vet vad som händer, ni vet, människor är passiva. Fjärrkontrollen och chipsen framför tvn, man har ingen aning om vad som händer. Det finns de som observerar vad som händer. De vet allting, de värderar allting, de har någonting att säga kanske. De gör ingenting, de är bara observatörer. Men så finns det de som får saker att hända. Och jag tänker mycket på pastor Matti till exempel. Så många andra, de konfererar medan han handlar. Och det är så underbart att se människor som har den här förmågan att få saker att hända. Och människor följer inte program. De följer ledare som inspirerar. Samtalade med någon idag som hade lite tankar och frågor runt framtiden och funderingar på sitt liv. Vi sa att det är viktigt med doktriner och lära, men samtidigt och ännu mycket mera kanske det är viktigt att också ha en personlig vandring med Gud. Och att se andra människor som har det. Och att kunna dra nytta av det. Att vara med dem. Bli inspirerad av dem. Och Nehemja, han identifierade sig med folket. Han sa inte ni. Han använder tonen, eller förlåt mig, ordet vi. Det här är situationen som vi är i. Och han fick folket att inse allvaret. Att de gemensamt hade verkligen det här problemet. Och sen vädjade han till att de skulle gå till handling. Sen delade han ut uppgifterna och de satt igång och jobba. Han hade en förmåga att inspirera. Och jag vet inte, jag älskar att läsa framförallt om kristna ledare. Men även människor som inte nödvändigtvis var uttalade kristna. Men som ändå hade den här förmågan. Och en av de mest fantastiska ledare i modern tid åtminstone var Winston Churchill. Liksom han var så otippad som ledare. Först och främst var han, om jag inte missminner mig, 65 år. När han faktiskt blev vald till, alltså han var i princip i pensionsåldern. Och han var så otippad, för han var inte den här självklara karriärsryttaren som hade gått från klarhet i sitt liv. Tvärtom hade han en hel del misslyckanden bakom sig. Men det har sagts att i krigssituationer så kommer de sanna ledarna fram. Det är ungefär som att de som är ledare under fredstiden, de är inte riktiga. Det är bara sådana här, alltså det här stämmer naturligtvis inte helt och hållet, men det ligger säkert mycket i det. Men han kom fram. Och alla som såg den tyska attacken på Storbritannien räknade med att det var en fråga om veckor innan Storbritannien skulle få vika sig under Tysklands överhöghet. Men det skedde inte så. Vi kommer ihåg hans berömda tal. Och en av anledningarna till att det inte skedde så, det var Winston Churchills absoluta fantastiska förmåga att inspirera människor. Och han är verkligen ett exempel på det. En annan förmåga var att planera och att inspirera, men att vara tjockhudad. Med andra ord, att inte låta kritik bita på oss. Vi är alla utsatta för kritik. På arbetsplatser, i skolor, i hemmen. Överallt. Ingen går fri från det här. Vi kan försöka att komma undan det. Men det är i princip omöjligt. Och Nehemja hade sin beskärda del. Det fanns inte många trick som inte Sanballat och Tobia försökte för att få Nehemja och folket att bli missmodiga. Men han stod emot det. Och hur gör vi det egentligen? Det finns olika sätt, men först och främst så talar vi med Gud om det. Kritiken är inte i första hand mot oss om vi vandrar med Gud. Den är emot vår uppdragsgivare, Herren Jesus Kristus själv. Och vi kan lära oss ifrån våra kritiker. Jag kanske har nämnt det här vid ett tidigare tillfälle, men det var en situation när vi bodde i Baltimore. Jag undervisade i ett sammanhang och jag undervisade någonting och det var någon som hade någonting att påpeka om det jag sa efteråt. Och de kom till mig ensamma och tog mig åt sidan och gjorde det på ett bibliskt sätt. Och du vet så där liksom, man reagerar. Men hallå, vem är du att säga detta till mig? Men liksom Helige Ande kom över mig så oerhört starkt och säger, lyssna på det här. Reagera inte. Det spelar inte ens någon roll om det är rätt eller fel. Men här finns någonting att lära. Och jag lyssnade. Och jag tog till mig det här. Och jag sa, jag ska liksom inte reagera mot det. Och det var så intressant för att jag har ett sånt fantastiskt fint förhållande med den här personen idag. Liksom, de hade en helt rätt attityd. Och jag fick nåd att hantera det rätt. Och jag har respekt för dem och de har respekt för mig. Därför att det blev på det sättet. Och jag tänkte på det liksom, hur viktigt det är att faktiskt inse och erkänna att våra kritiker ibland faktiskt kan vara de bästa lärarna. Om vi låter Gud hantera det. Och låta det bli till en inspiration. En plattform, språngbräda att gå vidare. Och, men vi kan också ignorera det om vi behöver. En man som heter Ironside, ni känner säkert till honom, han har skrivit många kommentarer. Henry Ironside tror han hette i förnamn faktiskt. Där han hette Henry i förnamn och Ironside i efternamn. Men han sa så här att om det de säger är sant, ändra då dina vägar. Om det inte är det, glöm det och gå vidare och tjäna Gud. Och han levde enlighet med det här mottot. Och tänk hur mycket kritik människor har fått utstå i världen och i livet. Och jag tänker på hur den första bilen, de första bilarna, de gick så sakta så att alla som körde häst och vagn körde ifrån dem och körde om dem hur lätt som helst. Det var absolut inga problem. Men titta idag hur bilarna ser ut 100 år senare. Den första glödlampan, den var så matt så man var nästan tvungen att ha en fotogenlampa för att se att den lyste. Titta idag, miljonstäder är upplysta av lampor, av elektricitet. Och titta på det första flygplanet, det var inte upp i luften många sekunder. Idag flyger man statistiskt sett 29 000 år nonstop innan planet ramlar ner. Och jag tänkte liksom på, tänk de här människorna när de höll på med sina grejer och folk stod runt omkring dem, skrattade och hånade dem och sa att det blir aldrig någonting av det. Men de trodde på det och de gick vidare. Därför att det här ur ett mänskligt perspektiv, så hade de fått det här i sina hjärtan. Och det sista, fjärde och sista jag vill nämna, det är trosfaktorn. Nehemja visste att det här skulle aldrig fungera om inte Gud var i det. Han kunde planera allt han ville. Han kunde ha förmågan att inspirera. Han kunde vara tjockhudad och stå emot kritiken. Men han visste också att Gud var tvungen att vara med i det här. Annars skulle det aldrig fungera. Och i Ordspråksboken 16:1 står det att människan gör sina planer, men det är slutligen Gud som avgör de här sakerna, eller får det att hända. Fritt översatt, parafras. Och en man som jag personligen är väldigt har varit inspirerad av, det är William Carey. Jag läste hans biografi för ett antal år sedan. Och han var en enkel skomakarpojk i 1700-talets England. Och han fick på sitt hjärta att åka till Indien. Han visste ingenting om Indien. Han kände ingen där. Han kunde inte språken, plural, som fanns. Men han åkte i tro. Och det är intressant att veta att efter 40 år i Indien så har han översatt Bibeln till åtminstone 3 av de största språken. Han hade grundat en tidning, en daglig tidning som jag tror än idag är en av Indiens största tidningar. Han hade format ett samfund, baptistsamfund, med kyrkor över hela landet. Han hade startat en utbildningsanstalt för pastorer som mig veteligen är, om inte den största, en av de absolut största. Hans verk är minst sagt påtagligt än idag, 200 år senare. En man som trodde Gud. Och jag tycker bara det är så underbart liksom, att vi kan sitta någonstans idag och göra någonting. Och vi kan tycka liksom att våra liv är så obetydliga. Och vi tänker att hur ska Gud kunna någonsin använda oss eller göra någonting med oss. Och det kan tänkas, eller man kan tänka sig att Nehemja hade de här tankarna också. Han var i kungens tjänst och betjänade kungen helt enkelt. Bara rent praktiskt runt omkring honom. Och man kan tycka liksom att visserligen var han med en kändis, men men han det kan tyckas så långt ifrån verkligheten att han skulle åka, få tillstånd att åka till Jerusalem och återbygga muren. Men han gjorde det. Han planerade. Gud hade lagt det på hans hjärta. Han planerade i tysthet. Han sa ingenting. Men sen när tiden var inne så började han att kommunicera det. Och han inspirerade människorna att följa honom i det här uppdraget. Och han var tjockhudad. Han lät inte kritiken bita på honom. För han visste att det var Gud som hade lagt det på hans hjärta. Och han hade tro för det. Och han tog på sig en uppgift som var större än han kunde egentligen utföra i sig själv. Gud var tvungen att vara med i det. Och Gud var med det. Och arbetet slutfördes och utfördes till Guds förhärligande, stadens återuppbyggelse. Så att som ledare så har vi ett fantastiskt exempel i Nehemja. Återigen definitionen för ledare. Vi är var och en ledare därför att vi vandrar med Gud. Och någonstans finns det alltid någon som behöver bli ledd i sin vandring med Gud. Eller också i sin vandring till Gud, om det handlar om att förkunna evangelium. Så att de här tankarna är viktiga att förstå för oss i vår vandring. Och vi hittar dem i Nehemja och de principer som är nedlagda där i hans bok. Och de är oerhört inspirerande för oss. Amen. Amen.